You can serve tea.
Okay.
We'll be very grateful.
Then we'll bring you the scones.
Yes,
at the
everything.
Same time.
Yes, please.
The whole package.
Whole shebang. Tycker du Åbo är en filosofisk stad? Alltså finns det intresse? Du sa 20-årsjubileum, men är det... Det är klart, akademin finns här, så det är klart.
Jag skulle säga att absolut är Åbo en filosofisk stad.
Det här är Livlinan, en podcast som Svenska Yle gör i samarbete med Bildningsalliansen. Nyåret i ära sänds den också i radio. Förutom Pia Abrahamsson och Johan Ilarianko så är det filosofen Jonas Alskog, framtidsforskaren Lena-Maja Laurén och högstadieeleverna Ida Nikkanen och Are Kiviranta som sitter kring tebordet på Monark i Åbo. Temat för diskussionen är framtiden. Vad tänker vi om den?
Egentligen på förhand vem som är en filosof eller inte, utan filosofi är någonting som alla gör i den bemärkelse som de tänker och funderar på sitt eget sätt att tänka, så är man filosof.
Vem ställer sig på barrikaderna och försvarar filosoferna?
De själva.
Ja, men är ni ett sånt gäng? Är filosofer ett sånt gäng som kanske man då måste aktivera sig för att inte någon annan gör det? Men jag menar, om skolan hotas så finns det lärare, så finns det föräldrar, så finns det studerande och elever som går ut på gatan och protesterar. Det har vi ju sett. Men men så finns det vissa grupper som faller emellan. Som säger att ja, men det kanske inte är så viktigt. Filosofi, ja, ja, det är väl lite lyx, eller hur?
Sitter filosoferna i ett elfenbenstorn?
Ja, jag tror inte att man ska underskatta elfenbenstornet heller. För det finns, ska vi säga, väldigt många goda och bra idéer för att utveckla samhället. Det har kommit ur elfenbenstorn. Så jag tror att man också överskattar den här tanken om att nu ska vi vara praktiskt inriktade, för det kan finnas mycket dunkelt i hur vi sköter saker på en praktisk nivå. Så därför tror jag inte att man ska dela nödvändigtvis upp att man i ett elfenbenstorn inte kan göra någonting bra och gott för samhället. Sen finns det förstås den här nidbilden av filosofen som sitter och tänker massa tankar som inte är relevanta för någon annan än den själv. Som det är det vi menar med, vad heter det, elfenbenstorn, så det är såklart en dålig idé.
Men alltså, du ser som en framtid när filosofer måste gå ut på barrikaderna och försvara sig mot direkta hot, men också samtidigt som man befinner sig i det här elfenbenstornet för att få ro och tänka, också förklara varför filosofi är viktigt, alltså så att människor begriper. Att det kanske, om man med elfenbenstorn menar att det är lite luddigt eller det är lite svårt att få grepp om varför filosofi är viktigt.
Ja, alltså jag ser absolut en sån framtid där man kommer att hamna och göra det, men jag tror att det är inte bara en framtid som gäller filosofer, utan det är någonting som kommer att drabba allt som heter bildning i vårt samhälle om vi tittar på den utveckling som händer nu. För att vi går ju faktiskt emot den största nedskärningen av universitetsväsendet som någonsin har hänt i det här landet. Av en regering som sen säger sig vilja satsa på hög kompetens och konkurrenskraft genom att ha en vad heter det, stark och högt utbildad befolkning. Så jag tror att ingen sitter säker som värnar om bildningen idag. Så att det kommer säkert att finnas många initiativ som behövs för att försvara sånt. Det är inte bara filosoferna.
Är du orolig för liksom kunskapens framtid? För insiktens eller bildningens framtid?
Ja, det ska jag nog säga att jag är. Det är svårt att förstå den utveckling som händer just nu på ett annat sätt än att det är ett verkligt hot mot den. På ena sidan har vi regeringsrepresentanter som uttalar sig direkt föraktligt över bildning. Vi hade ju nyligen Sipilä som stod och uttalade sig om alla världens möjliga docenter. Och det ger ju ett intryck till ett, att vad heter det, de är ett ganska onödigt gäng, de här som är högutbildade inom universiteterna som är docenter. Samtidigt som det ger också en sån här bild av att man för politiken och man vill inte lyssna på de intellektuella, för att de bara säger att jag har fel. Och det betyder ju att man redan har nedvärderat den kunskap som kommer från våra universitet, för att de är bara såna jobbiga människor som påpekar att de reformer vi genomför kommer inte att fungera på det sätt som vi har tänkt att de ska göra, och de kanske är dåliga reformer. Så då väljer man hellre att helt enkelt ha den här föraktliga attityden och därigenom försöka ta bort universitetens legitimitet att säga till politiken.
Du pratar ur en universitetssynpunkt, men för de flesta människor så är ju inte universiteten vardag. Men att vad behövs bildningen till i framtiden?
Ja, jag skulle säga att bildningen i framtiden behövs för att engagera i ett aktivt medborgarsamhälle. Och där har bildningen alldeles central roll att visa på att människor kan delta själv i sådana öppna och demokratiska samtal. och att det finns ett egenvärde i det här att också mötas ansikte mot ansikte i sådana diskussioner och att lyssna på argument och att, ska vi säga, ta andras argument till sig och gemensamt på ett sätt sträva efter en förståelse som närmar sig någonting som vi skulle kalla sanningen då, eller något liknande. Och här ser du en, jag skulle säga att bildningens roll idag är ännu viktigare än vad här tidigare. För att samtidigt som vi har de här nedskärningarna så ser vi att mycket samhällsdiskussion som har varit, ska vi säga, ett domän för där var bildade människor har deltagit och vad bildning har varit viktigt, så har mycket samhällsdiskussion rört sig ut på nätet där var vi inte har den här situationen där var vi möts ansikte mot ansikte och behöver stå för våra åsikter. Och ofta så söker vi oss också till forum där var det finns redan likasinnade så att vi helt enkelt gaddar ihop oss och så förstärker vi de färdiga åsikter som vi redan hade och övertygade om att de är sanna. Så att jag skulle säga att en väldigt viktig uppgift för bildningen idag är att försöka samla till sådana här öppna forum där var vi kan diskutera vår gemensamma framtid faktiskt då ansikte mot ansikte. Så vad vi behöver mera är allt från diskussionstillfällen till seminarier till och med studiecirklar som man tidigare på 70-80-talen hade mycket av. Jag vet att det kan låta utopiskt att man ska få människor att organisera sig i sådana, men jag tror fortfarande att det är någonting sånt som behövs för att stävja den här utvecklingen som vi har idag.
Alltså det som gör mig orolig är det att bildningen liksom upplevs på något sätt som tillhörande bara en viss grupp. Alltså att bildningen är någonting som inte mera genomsyrar samhället. Jag vet inte om jag har moralpanik. Men den här liksom, det att respektera, att högakta bildning. Att tycka att någon har skrivit en doktorsavhandling, att det är liksom huvud. Att det är en stor jotto. Att tycka att det är bättre än det att man tittar på en 4D-dokumentär på SUB.
Men ska man inte akta sig för högkultur och lågkultur?
Alltså det är det jag menar. Att, det finns...
att dela in det där i att men det kan ju vara jättevärdefullt att se på den där dokumenten. Så varifrån får vi vår kunskap? Det är ju inte sagt att universiteten alltid bara är de enda ställen som levererar kunskap. Jag har inget emot universiteten eller studier. Men det finns en viss elitism och jag tror att det vi ser i Finland idag är hemskt mycket en klassfråga. De som är mest förbannade är de som är mest utsatta, de som är mest arbetslösa, de som är mest utanför samhället. Det är de som känner sig hotade av den här förändringen som kommer. Det är också de som använder hatretorik och är aggressiva. Och att då säga, ja, ni har fel, vi behöver mer bildning. Alltså bildning som ord tror jag är alienerande för många också. Men jag vet inte, jag kanske har fel.
Men vad är kunskap då? Jag tycker att det är en jätteintressant fråga. Mm. Att vad är det idag? Men om man tittar tillbaka, att vi sitter i Åbo och här har det funnits sedan 1640 det första universitetet. Mm. Och vi som har läst historien, drottningen Kristina var ju född 1626, så hon var ju mycket ung när hon ville grunda ett universitet. Så i hennes fall, vilket är ju unikt, men ändå, hon var nyfiken, hon ville lära mera. Hon till och med kallade den franska filosofen René Descartes till hennes tutor till Stockholm. Att hon törstar så på kunskap. Så att hela den här basen för att vad vi vill lära och vilka chanser vi har att det baserar sig i hela det här tankesättet som vi nu tycker att det är vårt västerländskt filosofiskt och kunskapsmässigt baserat på tankarna som Descartes skapar mellan kropp och själ och allt det här stora. Så det är inte en lång period. Att jag tycker att det är mycket intressant att vad vi har nu...
Är det en lång period? För att det är ju ett jättestort arv att släpa på. Vi ska bära med oss det där arvet. Men är det relevant för människor idag och i framtiden? Finns det ett egenvärde med kunskap? Finns det ett egenvärde med de där avhandlingarna? Du sa, Pia, att det är jättefint att någon skriver en doktorsavhandling. Man borde vara liksom hurra, hurra. Och jag kan väl förstå att det är viktigt att folk får använda tid till någonting som är improduktivt eller som inte direkt leder till att du kan sälja något. Men jag vet inte om det är... Jag börjar fundera på vad är morgondagens kunskap? Alltså, ska vi släpa på det här arvet utan att ifrågasätta det? Jag tror för mig så handlar kunskap också om att ifrågasätta den bas som jag bygger på, de tankar som jag har och det som jag uppfattar som någonting fint. Alltså att gå utanför det här bekväma, för att det är så lätt att gå in i en försvarsposition och säga filosofi behövs, universitet behövs, kunskap behövs, allmänbildning behövs. Och inom det livslånga lärandet så tar vi gärna de där argumenten och säger att jo, men det här är bra, människan mår bra av det, du behöver filosofi lika mycket som du behöver bröd och vatten.
Det finns flera olika saker man kan ta tag i här. Den ena är förstås att när man talar om elitism så borde man komma ihåg att Finland har ju ett av de minst elitistiska universitetssystemen i hela världen. Med tanke på att det kostar inte, det är öppet för alla. Vi har också sett en väldigt stor utjämning, alltså i fråga om klasskillnader, vem som har gått till universitet de senaste 30 åren. På det sättet så är vi ett unikt icke-elitistiskt system om vi jämför till exempel med USA. Och om vi tittar på andra länder om hur bildningen går i arv, så att säga, så är vi otroligt progressiva. Men sen skulle jag också säga en annan sak om det här, att om det finns en egen värde i då, alltså kunskap om historia och filosofi och sådana saker, för att du talade sedan om morgondagens kunskap och att vi ska vara kritiska. Och jag tror att det är felaktig kontrast att säga att det är det ena eller så är det det andra. För att vi kan inte vara kritiska till den kunskap som vi tänker att vi ska ha i framtiden om inte vi har kännedom om historien, om traditionen. För att den enda verkligt kritiska uppgörelse med traditionen så är att vi faktiskt också måste få kunskap om den. För att annars kan vi inte sträva mot framtidens kunskap kritiskt, för vi vet inte hur våra historiska rötter påverkar oss. Så att på det sättet så är det en felaktig bild att sätta att ställa, vad heter det, kunskapen om, ska vi säga, de sakerna som man sysslar med på universitet mot morgondagens kunskap. För att den kunskap vi sysslar med på universitet mycket, speciellt då inom människovetenskaperna, så handlar ju väldigt mycket om självkännedom i den bemärkelsen att den här historien lever i oss. Så för att göra upp med vårt historiska arv, vår kultur, så måste vi känna till den. Så det är egentligen inte ett vettigt alternativ om du ska vara en kritisk människa. Du tänker att du drar ett streck över det där och så strävar du dig framåt istället. För då om något kommer du att vara okritisk, för du vet inte hur det påverkar dig.
Håller ni med? Ja.
Alltså här kommer så mycket svåra ord att man måste... Vad talar vi om här, att jag håller mig till ämnet nu, men alltså jag tycker också det... Att med kunskap, så det är ganska mycket i skolor det att kunskap är det där som är jättemycket på svart och vitt. Och det är jättemycket det att i skolan, det är mer det där att du måste hela tiden ha de där bra vitsorden. Du ska ha 9 och 10, så du kommer dit att du ska bli läkare just att du ska få ditt läkarintyg. Men att jag tycker att kanske man just måste börja ifrågasätta det. Därför att det är ändå jättefå som ändå njuter av det, att de bara får de där bra numrorna. Att man vill ju egentligen lära sig att få den där kunskapen på riktigt. Och inte bara få numrorna för att någon får kunskap för att få ett bra jobb och så vidare.
Jo, jag tycker att det där allmän utbildning är mycket viktigare än sådan just svart och vit kunskap som man har i skolan ganska ofta. Att det är bara uppgifter och uppgifter.
Mm. Men vad menar du med allmänbildning?
Liksom att hur allt världen funkar och sådär. Att till exempel resa ut i världen, gå ut på någon utflykt med klassen är väldigt viktigt. Och också svart och vit där med text och sånt där, på uppgifter och sånt. Så det förekommer mycket på olika timmar i skolorna. Men det beror ju på läraren också, hur den vill lära. Men några ju lär sig på olika sätt än andra.
Mm, och det är också det är ju liksom jättemycket lärare som inte tar i beaktande det att så många elever har så olika sätt att lära sig. Och det är att den där kunskapen är kanske inte alltid det att på kemitingen så kan du göra kaliumpermanganatskristaller. Utan några vill få kunskapen ur sig själv och känna sig själv med det att de till exempel får skriva eller att de får rita. Och att inte den där uppgiften är alltid rakt framför dem. Man måste lite söka sig dit för att då får man också kunskap istället för det att de sätter färdiga punkter framför dig. Du måste få det perfekt på första gången.
Men vad tänker ni då? Lena-Maja hänvisar till Kristina och den här liksom längtan efter, suget efter kunskap. Nyfikenheten. Tidigare så var det ju så att kunskap, alltså det att gå i skolor, automatiskt på ett sätt ledde till att man får ett bra jobb. Men det är ju inte situationen idag. Kan det ha att göra med det att kunskapen inte, eller som jag upplever det, att kunskapen inte värdesätts på samma sätt? Alltså kunskap an sich i sig.
Mm. Ja, det finns ju så mycket högt utbildade människor i Finland också, så då att hitta sitt egen plats eller nisch eller vad man vill göra, så det är inte likadant som förr i världen. Världen ändras så snabbt och också professionerna ändras. Att ibland säger man att skolan och skolutbildningen tittar i bakspegeln om man tänker att man kör bil och sen processen går vidare och industrisamhällets regler och strävanden speglar ännu så mycket in i det där systemet att nu kommer det ju ändras läroplanen och så, men att tidigare hade varit det som har varit bra i åren före oss och nu så gällde i skolan också, istället för att titta framåt. Att därför är jag mycket nyfiken på dem som har varit visionärer. Därför säger jag att den här drottningen Kristina var visionär. Men också de som grundade skolan här 1276 i Åbo, de hade ju en tanke, och skolan funkar ännu. Att alla som gör så här saker som gäller nästa generation, eller saker som hjälper dem att klara sig i framtiden med det behov som man undervisar eller man förstår den dagen. Att det är ju helt annat sen att titta några steg framåt, 100 år framåt, så det är svårt att titta på det då.
Men du Jonas, du sa att för att förstå eller kunna hantera framtiden så måste vi förstå vår historia, vi måste veta var vi kommer ifrån, vi måste ha en bas att stå på. Mm. Känner ni er rustade för framtiden? Jag menar, har skolan gett er det? Det är ju en av tankarna är ju att skolan ska ge er verktygen så att ni har en början ut till någonting, eller hur?
Alltså ja, och det är just det att det, speciellt nu på nian, nu när våren närmar sig, så blir det att, ja, att ni ska veta vart ni söker, att ni ska veta allting. Och nu, liksom, jag själv vet nog att jag vill till gymnasiet, men sen igen när man tänker i långa loppet, så det finns jättemånga som vill i framtiden sånt som man kanske inte kan läsa sig själv till. Att någonting att du bjuder på dig själv mer, till exempel skådespelare, men att du skulle ändå vilja ha en, no, man kan ju inte säga ordentligt, no, det är ju ordentligt att vara skådespelare, men att till exempel om du vill först, du skulle jättegärna vilja bli lärare, men du vet att du ändå vill bli skådespelare, så säger att den, sen blir det bara så att nej, men inte kan du nu, att bli nu bara lärare. Att det är också liksom, lärarna kanske inte tror på en så mycket, att där får man också att, no, ja, att, no, att är jag färdig alls för någonting då, då ingen riktigt tror på en någonsin i skolan, man får liksom, vi får info att jo, katten är här och PSG är här, men sen kanske inte så mycket över det egentligen. Mm.
Känner du det redan för framtiden? Jag var i katedralskolan, jag bestämde det så. För att jag tycker att jag skulle vilja ha mer av det här som jag har haft nu i såsen nu. Så ja, jag tror jag är nog färdig sen efter katedralskolan. Men om jag skulle nu behöva fara någonstans och bestämma mig att vad jag tänker göra liksom, och jobba med tills jag går ut från det där jobbet. Mm. Så nej, jag kan inte göra det. Jag tror inte. Man måste nog vara väldigt säker om man nu redan far till någonting som man tänker att nu tänker jag göra det här resten av mitt liv.
Mm. Måste man bestämma för tidigt? Hur känner ni att måste man...
Jag tycker inte, för att till exempel, alltså jag vet min mamma, hon har liksom, först hon har varit liksom barnträdgårdslärare, sen hon blev kosmetolog och nu är hon merkonom. Och hon skrev studenten för 2 år sedan, att liksom inget är ju någonsin för sent, men det är att en hurdan bas du vill ha redan som ung, för det att om du nu börjar med något som du på riktigt hatar, så kan du bli jättetrött sen i långa loppet mot slutet, och så orkar du inte prestera på det nya som du på riktigt skulle tycka jättemycket om, men du har helt enkelt bara inte ork med det mera. Därför tycker jag att nu, att fast det känns jobbigt och jag vet att, eller jag vill som sagt fara till gymnasiet, och jag vet att det är mycket jobb där, men jag vet att det ger en bra grund till mig, fast jag inte helt säkert vet vad jag vill, men jag vet att det är någonting som hjälper mig sen när jag är äldre om jag vill byta mina åsikter.
Mm. Plus att du har tid och mogna.
Ja, exakt.
Att det, är ju, det finska systemet är bra på det viset, att det är ju många ämnen du läser, och så får du allmän kunskap av det och det och det och det, så har du chans att bygga på vidare. Mm. Och också de andra sakerna senare i livet som du berättar att till mamma, att dörrarna inte är stängda mer, att man har många vägar att studera vidare. Att jag har en väninna som var helst, först sjuksköterska, och sen efter hennes 5 barn hade blivit färdigt och yngsta sonen skrev studenten, så då blev hon ivrig att läsa. Hon var 53 när hon skrev studenten, och i dagens läge är hon över 80 och hon har doktorerat 2 gånger. Att man har alla chanser i livet bara man får den här knistan och förstår att okej, att det här är det som man vill göra. Det finns system att du bara väljer.
Men det förutsätter ju ganska mycket en tillit i framtiden.
Mm. Ja.
Du talade om tillit här innan vi började prata mera. Men har vi en tillit? Jag läste, dels min dotter skrev på Facebook en lång historia om hur svårt hon har att ta in alla nyheter och alla just de här hatretoriken, diskussionerna som för sig går på nätet. Och hon funderade på att hon är en dålig människa när hon liksom inte orkar med det här. Och Maria Turtrenina skrev också en kolumn, en liten lort, där hon talade om det här svårigheten att man blir nedtryckt av allt som händer, av det som diskuteras. Så har vi en tillit till
plus att det är overflow av information, allting, att människan är inte fotat så att man kan ta in hela tiden.
För jag måste nog säga ärligt sagt att jag är rädd.
Ja, ja. Och alltså det är just det att också när man följer med nyheten, så jag har också det samma, till en viss punkt så orkar man när man vill följa med, men sen kommer det att vilja ens följa med det vad som händer på riktigt. För att det är jätteskrämmande det som håller på att hända hela tiden, att det var ju senast, det var ju igår här någon slags, liksom, det var ju sån här liksom rajat kini.
Det var en demonstration utanför det här magistratet. Jag hörde det, jag gick förbi.
Ja, och alltså det är ju på riktigt fast, och det är ju ändå jättelindrigt när man ändå jämför med saker som händer ute i världen. Men det att sådana saker som ändå för några är jättesjälvklara, så att det görs till sådana stora saker och att det kommer jättemycket fram i samhället och att det inte har varit förut, så nu är det ju liksom, det blir en chock till en själv att det börjar bli så aktuellt med jättemycket nya saker. Och alla förväntar sig att du kan svara på alla frågor om politik. Och hur sitter man där och säger, ja, jag vet inte riktigt, jag har inte följt med.
Plus alla nyheter kommer instant.
Ja.
Det kommer till din egen liten iPad eller vad du vill läsa det direkt ungefär. Mm. Så det är helt nytt. Det är inte så gammalt att ta människan allt in som det kommer.
Du,
det är problem.
Du är rädd, Pia, men har framtiden blivit ett hot? Är framtiden någonting hotfullt som hänger över oss nu då? Känner ni det så?
No, i princip kan jag ju säga som har varit inne i branschen en tid att det finns ju framtidsdystopier, framtidsutopier. Mm. Att alltid människan har tänkt det där negativa och det positiva. Mm. Och sen det där vanliga så kallas ju business as usual. Så saken bara löper.
Men hur mycket kan framtidsforskning då säga? Kan vi lita på det då?
Det finns olika saker och olika metoder, men att en annan sak som jag kanske skulle vilja ta fram att vi som jag klassar och grupperar västerländska människor tänker så logiskt vänster höger, vi skriver så alla våra prognoser och konjunkturer löper så här, men sen när man har chans att träffa folk från Afrika, de tänker ju cykliskt, det ändrar ju helt annat, att jaha, imorgon stiger solen upp och så händer det sånt. Och i Asien och många andra länder har ju samma tankar, och sen är det ju de länderna som skriver också från annat håll. Så det måste ju vara att deras sätt att tänka, att när de öppnar boken så är det helt åt annat håll. De skriver också alla ikoner. Att det är inte så fixat i världen hur vi ser. Att vad är egentligen framtid och var börjar den och hur det börjar. Att igen om man går tillbaka till finska historien. Det första doktorsavhandling var ju Vexonius som skrevs här i Åbo vid den nygrundade kungliga akademin här. Och året var 1641 i december. Men problemet
i december.
Ja, problemet var det att man kunde inte trycka den här fina boken då, utan man måste vänta att man fick över isen första delar av den här tryckerimaskinen till Finland och så kunde man trycka. Men där var redan tanken av det här som hade förflutet, nutiden och framtiden. Den här tredelningen som i många, när du frågar metoder, det tas oftast att man måste känna sin bakgrund, historia, så analyserar man det där nyläge och alla möjliga saker som man vill ta fram, antingen kvalitativt eller kvantitativt, siffror eller stories. Och sen försöker man bygga vilka alternativ man anser på basen av det, men det fanns redan här i vårt första publicerade disputation, och jag tycker det är jätteintressant att det är prudensia heter det, att det är ju inom filosofi skulle jag förstå att det är hans bok.
Men jag har förstått att framtidsforskare inte talar om framtiden utan om framtider. Har jag förstått det rätt?
Ja, det är korrekt. Alltså, jag studerade vid finska Hanken här, så det var ju prognos i nationalekonomi. Och sen var det antingen korrekt eller inte. Men att jag blev ju länge sedan intresserad av det här. Framtidsforskarna har ju tanken att man tänker inte att framtiden är deterministiskt, att den är bestämt, utan vi i våra val kan påverka. Antingen jag en individ, du som individ eller en grupp, eller Finland som land, eller Norden, EU, you name it. Men sen är det att man tänker på olika alternativ till bas av det att man ska fatta beslut. Mm. Och därför pratar man om pluralis. Mm. Man säger framtider och så på engelska är det future studies.
Mm. Alltså kan man, jag tänker på kesserasera, det som ska ske, det ska ske.
Ja, det är latinskt.
men kan man tänka, tror någon här att man kan påverka framtiden?
Alltså jag vet, det där
att jag tror, men jag tror någon annan också tror det.
Alltså jag tror, Alltså ja och nej, men alltså det är ju sån här mamma säger att du ska inte fundera så mycket, för det är ju sån här jag lägger att fundera på klockan 2 på natten när jag får sömn. Och sen är det just typiskt att sen när jag kommer hit och kan tala om det så får jag inga ord ur munnen. Men alltså ja, jag tycker just med små saker som man själv gör så kan man ju påverka sin egna framtid jättemycket. Och det är ju att påverka framtiden helt klart, men sen att i stora sätt att vad behövs dit. Men jag tror nog att på många sätt så kan man påverka det. Och att man borde påverka det.
Jag talade med en filosof som faktiskt berättade om hur en människa kan påverka. Nu kommer jag inte ihåg fakta, men det var i varje fall så att en människa gick till någon sån här stor snabbmatskedja. Och det var just efter den här dokumentärfilmen om den här bananodlingen.
Mm. Dole. Mm.
Och det där då han beställde så insåg han att de hade Dole-produkt. Och så sa han att nej, det här vill jag inte ha. Och sen så, när han gick hem så skrev han ett mejl till chefen för den här kedjan som svarade på mejlet. Och så sa han, men herregud, det visste jag inte att vi hade den där. Vi drar genast bort den produkten från vårt urval. Och hon nämnde det här just som ett exempel på att man vet aldrig hur mycket man kan påverka framtiden. Mm. Också liksom, på en makronivå, på, liksom så att det berör också andra
än själv. Det kommer från bottom up. Mm. Att jag har ju det här att jag läste boken som är skrivet av Rachel Carlson när jag var utbytes. Och det där boken heter Silent Spring.
Mm.
Efter det så jag måste säga att världen ändrades. Alltså jag med val av vad jag köper och dödar den andra växtligheten och så dör fåglarna. Det här namnet kommer ju från det att den här olika djur och växter hänger ihop. Men det var första gången som jag fattar att systemen är ihop. Världen är en helhet och mina val, dina val, allt påverkar. Och sen dess har jag inte sett världen likadant, och jag tror att var och en har några sådana punkter i livet som någonting så upplever man, aha, eller ja, och starkt. Mm. Och sen, fast jag inte ville då läsa ekologi eller någonting, men att jag har följt med, och nu kan jag tycka att nu senaste nyheterna, det kommer ju igen två olika grupper, de som tycker att oj vad bra Paris-avtalet, den där COP21 var så bra, och andra säger nej, att avtalet var fint, men verkligheten, vad det kommer att hända sen. Men ändå så uppmärksamheten är totalt på annan nivå än på 70-talet. Och den här damen, Rachel Carlson, var en kemist, och hon var ensam mot alla stora firmor och manliga forskare och så här. Att jag måste säga att damen gjorde duktigt jobb, men hennes bok gjorde riktigt så här turning point, om man säger på engelska, i mitt tänkande. Och misstänker att många andra har upplevt något motsvarande med någon annan information eller upplevelse eller möte eller någonting. Och då får man det här aha-upplevelse. Efter det så tolkar man alla sina impulser, böcker, vad man läser, totalt från en annan och hoppeligen bredare perspektiv.
Ja, jag tänkte säga att i de här diskussionerna så tycker jag att det är viktigt också att man tittar på det från ett annat håll, vilket är att varifrån kommer den här tanken om att vi inte skulle kunna påverka vår framtid. Mm. För att jag tycker att vi dagligen ser ju att vi kan påverka vår framtid. Vi har oftast många exempel på hur individen också kan göra skillnad. För att jag tror att det en av de starkaste, ska vi säga, uttryckena för ideologi idag i dagens samhälle är att det inte finns några alternativ till den sorts politik som förs idag. Till exempel de nedskärningar som nu håller på att hända inom samhället så framförs ofta som någonting som det inte finns något alternativ till. Så att jag skulle säga att här har vi också ursprunget till att det kan bli en sån spridd uppgivenhet i samhället. Att vi kan inte göra någonting åt det här. För det här är förstås ett sätt för politikerna att motivera att de kommer att göra de här nedskärningarna som i ytterst sett är utövning av deras egen politiska ideologi. Men de vill få det att framstå som att det inte finns några andra alternativ. Så att jag tror att det här som man kommer ihåg.
Vi måste
göra det här. För att till exempel nu är det ju så att ingen skulle säga att vi skulle kunna höja skatterna till exempel istället för att göra nedskärningar. För att man ser inte det som ett alternativ. För det går inte ihop med ens ekonomiska doktriner som finns i de politiska programmen. Och då är det lättare att ta till den här att det här är helt enkelt alternativlöst. Att vi måste finna oss i globaliseringen och utvecklingen inom Europa eller något liknande. Och det är oftast ganska luddigt vad det är vi måste finna oss i. Och det måste vara luddigt, för att om man ska verkligen börja granska det på en detaljnivå så märker man att den här alternativlösheten luckrar upp sig. Så att,
Känner du dig maktlös?
Nej, jag känner att en människa kan påverka framtiden väldigt mycket med vad man säger, vad man gör och vad man väljer. Till exempel också andra människors liv. Att om du nu väljer på morgonen att äta bara bröd eller till exempel flinga, så det är två olika framtider som kommer därifrån. Mm. Eller om du får att fast i skolan och säga till någon att hej, du är dum. Eller att hej, vilken fin dag, hur går det med dig? Mm. Så det är ju, du har ändrat ett, en annan människas liv också.
Tack.
Och ditt.
Ja, det är faktiskt nästan, alltså jag kan nästan påstå att det har varit en av de bästa känslorna i mitt liv. Att om man sitter i bussen och den som är bredvid dig börjar att tala med dig, och det kommer en sån diskussion, du har aldrig träffat en människa, du kommer aldrig träffa den på nytt, och ni bara talar. Mm. Och på något sätt så det påverkar dig i all evighet, liksom för evigt. Och jag kommer ihåg varenda diskussion jag har haft med sådana människor, och de har alla på något sätt ändrat mig eller mina synpunkter på saker. Och efter det, för jag har alltid varit lite blyg, men liksom kanske liksom man börjar själv också bli mer öppen, att man säger hej till människor som du inte har sett i bussen och lär lite mera, så du kan göra någon annan sådär helt otroligt mycket bättre, och du får själv också jättebra känsla av dig själv. Så det är ju en, det kan både vara en ändring på en kort framtid, men också på en jättelång framtid egentligen.
Så vi borde alla åka mera buss med
honom. Ja, extremt mycket buss.
Det finns ju de här underbara, en del glassigare än andra, men jag såg en som var ganska fin. Det här liksom pass it forward. Att någon gör en god gärning, och någon som ser den blir inspirerad och gör en god gärning.
Ja.
Som någon igen ser och gör en god gärning. Och alla går liksom helare ut ur det. Men jag tycker, ibland blir jag ju rädd att det är en sån här världsfrånvänd. Att egentligen är det sanna det här svarta och cyniska, och att det är liksom förnuftet. Men är det känslorna eller förnuftet som avgör framtiden?
Jag läser mycket science fiction, det hör till mina hobbies, och har läst ganska mycket. Och de allra flesta skiffiböcker är utopiska. Du sa tidigare att det finns utopier och dystopier. De allra, allra flesta har kraftiga element av drömmar om framtiden. Och det vanligaste som man säger om skiffi är att den handlar inte om framtiden, utan den handlar om idag. Vi projicerar våra idéer, hur det skulle kunna bli, och våra rädslor för hur det kan gå fel om det är en dystopisk bok som framtiden. Och oftast har, det är ju science fiction, så det handlar ju om vetenskap. Det baserar sig mer eller mindre grad på tankar att vetenskapen utvecklas, eller tanken att vi lär oss mer och kan mer mot en framtid där saker och ting blir möjliga som inte är möjliga idag. Och hemskt mycket talar man till exempel om vad som händer ifall vi inte har ett energiproblem, ifall vi inte behöver olja längre. Man talar om ett post-scarcity society. Om det finns mat åt alla, om det finns vatten åt alla, om det finns bränsle som är, inte förstör miljön där du kan åka omkring, vad gör vi då?
Ja.
Och
ägna då så att filosofi och poesi.
Ja, då kan jag tänka att det är det som lite saknas, alltså att bli tyngda av de hotbilder och de skräckvisioner och den här nermalande grejen som politiker och tjänstemän ägnar sig åt mycket i de nordiska länderna idag. Att det är, vi har inga alternativ, vi måste skära ner, vi måste göra så här. Det skapar en form av självuppfyllande profetia. Så till slut så tror vi lever i en bubbla som blir svart, därför att det är det enda vi ser. Och det är ju många som har sagt att vi har för få utopier. Det finns för få idag som kommer och säger det här går att genomföra. Och hemskt mycket så handlar det om att nej, så där vill vi inte ha det snarast. Alltså, ja, det där framtiden vill vi inte ha.
Det är också en tanke att om du känner till att den här hotbilden finns, så då kan du ha som mål att inte nå dit, utan du gör någonting annat som navigerar inte mot det här målet, utan väjar och gör någonting annat och försöka få andra att förstå. Men att det här tanken att är det politikers roll att måla de här hotbilderna och sen säga att vi måste göra så, utan några alternativ, så det är en mycket
men nu är det ju
viktig
alltså
fråga.
Den som tror på rättvisa, den som tror på djurens välfärd, den som tror på en giftfri värld, så det är ju liksom foliehattar och blomsterhattar.
Mm. Inte så mera.
Är det
inte så mera? Nej.
Men det handlar ju också om, vad behöver vi för att kunna tro på framtiden?
Mm.
Och då kommer jag tillbaka till det här igen med tilltro, att lita på varandra, att tro att människor vill gott, att inte tänka illa om alla runt omkring sig hela tiden och tänka att ja, den där och den där är nog säkert bara ute efter att luras och jävlas och ta så mycket den kan för sin egen vinning. Så. Kan vi öka tilliten på något sätt?
Du talar om den här, att tala om främlingar på bussen.
Ja, och alltså jag tycker det också att alltså man har ju hemskt mycket fördomar och man kan bara inte någonting liksom mot människor, mot allting, mot tankar och allt sånt här. Men speciellt mot människor så bara med att ändra det, liksom det lilla, just när du tänker att sådär, men okej, att hon vill bara jävla sig med mig, eller att jag, att inte vill hon mena någonting gott. Men bara med att du behöver inte ens säga någonting, men bara med att ändra den tanken åt ett lite positivare håll, så det syns redan så mycket på hur du bjuder på dig själv för den människan. Att jag tror att då det skapas både, du börjar så småningom acceptera det, att okej, nu kanske hon inte ville mig illa. Och den människan som man tror att du hela tiden har varit konstant sur på den av någon flummig anledning, så börjar betrakta dig som en vän. Så jag tror att det ligger ganska mycket i oss själva, det där med att skaffa tillit.
Mm. Jag ska säga också att när man talar sådana frågor så måste man se på, ska vi säga, en social situation i dess helhet. Att man inte tänker sig att tillit är bara en attityd som vi på något sätt kan ändra genom att säga att ryck upp dig, börja tro på människor. Utan vi måste också faktiskt...
Fast det skulle vara ganska tufft att ha en sån knapp. En sån skjorta. Ryck upp dig, börja tro på människor.
Exakt, ja. Men
börja med mig.
För att jag skulle säga att det är viktigt att här komma ihåg också att ofta så ökningen av misstankar och minskningen av tilltro så har också en grund i vad heter det, att man kanske lever i en väldigt otrygg social situation. Mm. Och jag skulle säga att den främlingsfientlighet som vi har idag som växer upp i Finland så kan inte förklaras om vi bara skulle titta på att aja, nu mitt i allt har finländare fått den här attityden att de blivit rasister. För jag tror inte att det stämmer helt enkelt. Utan jag tror att vi samtidigt har en parallell utveckling där var många gemena medborgare fått en, ska vi säga, mera otrygg tillvaro att leva i. På grund av hur det finska samhället har stöpts om till helt enkelt att vara ett mindre tryggt samhälle än vad det var tidigare.
Och det är ju på skeende hela tiden.
Där man som, ska vi säga, det som håller man ju på med nu dagligen, alltså att skära ner på det sociala säkerhetssystem som vi har haft, som har varit på något sätt bakom, byggt upp den sorts tillit vi faktiskt har till varandra i det finländska samhället. Så därför tycker jag att det är väldigt naivt att om man ska tänka sig att nu mitt i allt har vi en våg av främlingsfientlighet som kommer från ingenstans. Utan jag skulle säga att för det första finns det säkert genuina kulturella krockar, men sen finns det också den här bakgrunden till att man har helt enkelt stöpt om det finländska samhället samtidigt som man har de här massa kulturmötena som kommer. Så du har människor som anser sig och med god anledning befinna sig i en utsatt position också finländare helt enkelt, som ser en mycket osäker framtid framför sig.
Men samtidigt tycker jag också, då du talar om att titta bakåt, så jag upplever nog en reell rädsla också. Du talar om kulturkrockar och de är en sak, men också det att gamla orättvisor hinner ifatt oss. Jag tror inte på att det är möjligt att liksom dra taggtråd runt hela Europa och säga att vi ska fortsätta att använda 80 eller 60 eller 17% av världens resurser och ni får inte komma hit och dela dem med oss. Det är helt klart att folk är arga. Varför 17 ska ni ha det så bra? Och då blir jag ju hotad.
Plus att emigration och att folk flyttar, vad man säger på engelska, mobility, det är ju inget nytt. Det har ju alltid varit, folkgrupper har flyttat, så att egentligen vi som sitter här runt bordet känner inte till de ursprungligare som är i Lappland.
Och vi har skuffat dem. Enda ursprungsfolk är ju Europaleden,
vi som har skuffat dem norrut, men att när det ser långsammare så tror jag att folk inte upplever det så hotfullt. Men när de här förändringarna är snabba, så är någonting som är främmande, man frågar, man kan språka, man känner inte kulturen, så då får man massa osäkerhetskänslor och frågor framför sin egen framtid, men också sin grupp eller familjens framtid. Man vet inte vad är bakom hörnet, så att säga.
Jag tror också att det som man måste komma ihåg då är att såklart kommer det att finnas då en känsla av att man är hotad. Om det kommer då väldigt många människor från en annan kontinent.
Som är berättigat arga.
Ja, men alltså, jag har ju inte upplevt att de kommer på grund av att de är arga, utan för att de söker skydd. Ja. Som väldigt, väldigt många uttrycker, som jag skulle säga att det är den allmänna bilden. Men det är ju inte, för att annars skulle man ju tänka sig att det här är på något sätt...
Men det finns ju en aggressivitet som kommer till uttryck. Jag menar, inte kan vi blunda för det också i all vår bästa välmening?
Nej, alltså jag skulle inte säga det.
Nu får du förklara, Pia. Jag förstår inte.
Ja, men jag tänker det som man läser om de här förläggningarna till exempel. En massa frustrerade unga män. Och jag tänker speciellt på det om det ska ordnas någon sån här deportationsslutna läger. De människor som har kommit hit, företrädesvis unga män som har klarat av den här resan och som har hoppats på en bättre framtid och som kommer och ser vårt välstånd och sen säger vi att hej, hallå, du är inte välkommen, stick. Så de har ju ingenting att förlora och det måste bli en fruktansvärd liksom frustration.
Ja, men då är det ju alltså, då måste vi skilja på det här, för att det här är ju då, som ska vi säga, en frustration och ilska som vi har skapat, alltså när de är här
eller
på
livet,
plats, som här på plats, alltså.
Ja.
Men min poäng var mer den här, alltså att om vi tänker oss att vi ska kunna också ta emot och få ett fungerande samhälle, ett verkligt så här mångkulturellt samhälle, så behöver vi större satsningar på det välfärdssamhälle som vi just nu håller på att, vad heter det, montera ner. Så att jag skulle säga att där är någonting som vi verkligen borde som jobba på, för att det kommer inte att fungera med någon sorts enbart utbildning om, vad heter det, att de här människorna kommer från en annan kultur, eller att vi har globala orättvisor och nu kommer de ta sin rättmättiga del av historiens orättvisor som har gjort att vi har sådana här olika utvecklingsnivå. Jag tror inte att sådana berättelser kommer att hjälpas värst mycket, utan jag tror att det verkligen måste vara på en sån här verkligt basal nivå, att man måste göra väldigt stora satsningar inom välfärden för att på något sätt integrera.
Vad menar du för satsningar? Jag förstår inte.
Nu till exempel, alltså, du kommer ju att kräva enorma satsningar inom skolan för att man ska kunna integrera väldigt stora befolkningsmängder som kommer utanför Europa. Allt från språkundervisning till yrkesutbildning för de som har kommit som inte har kompetenser som liknar det finska. Så att här kommer du ha massa som satsningar som kräver mera pengar från staten. Mm. Och det är ett problem här förstås, att finns det politisk vilja till det här, och det verkar ju inte finnas. Om inte den här politiska viljan finns, om man kör ner de här välfärdstjänsterna istället, så då tror jag att vi kommer att få sådana här polariserade samhällen som vi ser runt om i Europa idag. Där var väldigt många kulturella samhällen helt enkelt fungerar så att du har majoritetsbefolkningen bor på ett ställe och sen bor de här minoriteterna i olika segregerade områden i klickar och klickar
utanför.
Vi ser ju att det inte håller.
Alltså, nu vill jag byta spår.
Jag vill ha en fråga till ännu. Tror ni på ett rättvist samhälle? Alltså, tror ni att det är möjligt i framtiden att skapa ett rättvist samhälle?
Ja.
Alltså i vårt land, eller du menar allmänt?
Rättvist, så att alla har samma möjligheter att skapa
ett
sig
land,
ett blomstrande liv. Mm. Nej, alltså hela världen.
Okej.
Okay. Och några planeter
rättvist,
till.
Ett rättvist samhällssystem. Ja.
Just att vilka frågan.
Det är nog svårt, därför att det är ju miljön och klimat och allt som påverkar att det här. Vi i Norden kanske har några chanser att klara det, fast det ska bli varmare. De graderna som nu tilläts är 1,5, men att de som bor i Afrika, vissa torra delar, knappast.
Mm. Jag tror heller att kanske just Norden, men jag tror inte att i hela världen, så tror jag inte att det blir en sån stund att alla skulle ha det så där, så att säga, okej på en och samma stund, för att det finns alltid just, det finns politisk ovilja att hjälpa vissa människor, och jag tror inte att det är såna saker som man kan ändra i alla fall på något sätt jättesnabbt, att man behöver så jättestarka åsikter av stora människor att det kan vara jättesvårt att förverkliga sådana saker.
Stora
alla
människor, vad menar du med stora människor?
Jag vet inte.
Inflytelserikt.
Ja, alltså ja, och just politiker och sådana här som på riktigt, för att det är ganska skrämmande för någon, så att säga, vanlig sådan kadontalla är bara att fan någonstans och säga att jag vill ändra på saker. Just att om man inte har en stödjegrupp bakom sig. Eller nu skulle jag i alla fall liksom tycka att det är skrämmande om jag skulle plötsligt vilja ändra världen, men jag har inte såna människor som vet om saker, för inte har jag ju, jag har inte kunskap. Nu kommer vi till kunskap igen. Ja, jag har inte kunskap om såna saker, hur jag ska kunna ändra på saker så att de egentligen blir bra, för man har ju, speciellt som ung, så du kan inte se saker så stort att det blir liksom lite så där mindre när man ser på det.
Och jag tycker det är viktigt, som du sa, stora människor, så du leder till tanken att för mig har det varit alltid viktigt att vi bjuder in de yngre generationer, därför att i mina tankar, jag bygger världen, det lilla som en människa kan påverka, till den nästa generation eller generationer efter det. Att det heter ju att man ska inte äta kakan, utan man ska ha kvar till dem också. Mm. Och det är en tanke att vi har ärvt någonting och haft en värld som det är, men att det är människan som har smutsat ner en hel del. Så nu borde det vara situationen att vi borde titta framåt, välja perspektiven ut i 2020, 2025, 2050, vilket som helst, och börja göra de här sakerna.
Är det svårt att göra?
Och val. Mm. Att man väljer också bort, det är också en viktig grej, att man låter bli att göra någonting.
Men samtidigt om man tänker på Cahill Gibran som skriver jättevackert om att vi som föräldrar, så vi är bågen som spänner pilen som flyger till morgondagens land som vi inte vet någonting om. Och jag vet inte om säkert alla generationer har sagt samma, men jag upplever åtminstone att med allt som har hänt nu under de senaste, ska vi säga, 10 åren, med hela internet, med hela tekniska revolutionen, med alla prylar som har kommit, så jag har ingen aning om liksom, vad jag ska förse mina barn med så att de ska vara rustade för den värld som jag inte har en aning om vad den kommer att bli.
Mm. Jag vet inte, är det alltid bara unga människor som ska leva i framtiden? Är det inte så att vi alla ska leva i framtiden? Är det inte så att vi alla har ett ansvar? Det där är lite grann också ett frånsägande sig av ansvar.
Jag tycker. Man menar också det att vi tar dem med i diskussionen.
Ja, det kan jag hålla med.
Att jag har varit i flera möten den här veckan också och varit på riksnivå. Och då var det karar när det gäller teknologi, att jag var bland de 30 kvinnor utav 100 människor. Och sen aldrig några yngre. Och för mig är det jätteviktigt att vi hör vad de upplever, vad de tänker. Att ge den där rösten till dem.
Alltså jag tror att det finns ett visst problem i den här tanken om att man ska spänna upp utopier, alltså ur ett enskilt perspektiv. För att jag tror att det är viktigt, även om jag tycker att det har kommit bra framtidsplaner fram här redan. För någonting som, om man tänker på ett samhälleligt plan faktiskt, så är det ju så att vi borde ju gemensamt komma överens om vart vårt samhälle är på väg. Det är ju som demokratins grundprincip. Så att det är i de termerna som jag tror också att jag skulle vilja ställa då någon sorts framtidstanke. Och då skulle jag säga att vad vi skulle behöva är ett samhälle där var mera människor känner sig delaktiga i demokratiska processer och demokratiskt beslutsfattande. Att de ska kunna komma med och att finna det meningsfullt. För att vi har skapat ett samhälle idag där väldigt många inte finner det meningsfullt av helt väldigt goda skäl. Och jag tror att för att skapa ett sådant samhälle så behöver vi i princip, och jag tänker inte säga, ha någon vision om exakt hur det här ska gå till. Men för att då ska jag själv börja agera någon form av diktator. Vi skulle behöva ett samhälle som faktiskt skulle ta som sitt mål alltså att det skulle fungera på de mest utsatta och de fattigas villkor. Att man skulle inte skapa ett sånt samhälle där var det oerhört svårt för den gruppen att existera och att de känner sig nästan straffade för att vara utsatta från samhällsgemenskapen. För idag tror jag vi har ett samhälle som existerar väldigt mycket på de framgångsrikas villkor och deras sätt att legitimera sin position i samhället genom att, ska vi säga, visa att de fattiga är var de är på grund av deras egen oförmåga till exempel.
Vinn eller försvinn hette gruppen som talade om medias framtid.
Mm. Ja. Hur ser din framtid ut?
Oj, det här var frågan jag var rädd för. vi tar nu igen den framtiden som jag önskar att ska kunna vara möjlig. Och det är just sånt här att det är jättemycket i skolan då lärarna frågar att vad vill du? Och så säger jag, nej, det är nog inte möjligt. Men jag vill egentligen kanske på två sätt få min röst hörd. Jag vill få den hörd så där i världen, mina åsikter och allt sånt här. Och sen just det att jag skulle vilja bli någon skådespelare, jobba i media, sånt här, det intresserar mig helt massor. Men eftersom jag vet att från ett land som Finland så det är jättesvårt att komma ut i världen. Och jag är jätteambitiös, jag skulle inte vilja stanna kvar här utan gå liksom mer internationellt. Men sen så där, jag vet inte, men sen ändå jag tror att jag vill ändå ha den där trygga känslan att om det inte funkar så då har jag liksom, till exempel lärare är någonting som intresserar mig som ett yrke eller någon psykolog, något sånt här, men att jag vill vara i kontakt med människor, att det tycker jag att det är jätteviktigt för mig och det är också någonting som på högstadiet man fokuserar ju inte på det i inlärning, det där med att du är med människor, utan det är matten och det är fysiken och det är kemin. Och därför vill jag också få till gymnasiet, för därför djupar man sig i alla fall lite mer på människan inifrån, inte bara på benen och inälvorna och det här, utan det som är på riktigt inne. Ja, just det. Ja.
Men i Finland har vi ju bra situation och jag kan berätta att vi är världens första som har valt att ha framtidskommitté i riksdagen. Det är riksdagsmedlemmar. Och det började då 25 år sedan, 93, som jag kallade ad hoc, därför att det var tillfälligt. Då hade vi stor kris i hela landet. Så var det två professorer som var medlemmar och de ville grunda det här. Och det var teknologin som skulle riva och driva Finland vidare. Och sen år 2000 när vi fick ny konstitution, så vi har haft det här kommittén sen, som vanlig kommitté. Och den publicerar massor med olika forskningsrapporter, och de är gjorda till den här kommittén, fast det är forskare och doktors i medlemskapet. Men att det är mycket intressant att titta där om svarta svanar som är en emerging issues. Mycket intressant att läsa. Och sen en som är ganska ny, och titta på Finland som ett land mellan år 20 och 2020 och 2030 om teknologi. Så radical futures. Så här tankar görs det på riksnivå, men att sen är det ju frågan att hur det kommer ner till utbildning, verklighet, beslut som gäller vardagliga saker. Men att stort plus för Finland som ett litet land som vågar titta längre framåt. Och visade, alltså det är också en öppenhetsgrej att de alla rapporter finns att läsa. Så alla kan...
Min framtid, alltså jag funderar just på det att tror jag på en dystopi eller en utopi? Och jag välar. Det är hemskt. Men jag vill ju jobba för en framtid där det finns kärlek. Och solidaritet. Och Ida sa att vi kommer inte att kunna göra det så att alla har lika. Och det tror jag att det är sant. Men jag tror ju på att människan... Jag tror på kärlek. Jag tror på att om vi ger av oss själva, om vi är positiva, om vi är tillitsfulla, så kan det sprida sig. Och samtidigt så ser jag en farsot av den andra sorten som sprider sig. Jag ser hatet sprida sig, jag ser kärleken sprida sig. No, Johanni, du får berätta vad du tycker, men sen vill jag att vi på något sätt konkluderar att tror vi på en god framtid?
Jag tror jag är yrkesskadad av att ha läst så mycket skiffy och sett så mycket skiffy-filmer, för att jag tror att en orsak till många konflikter är orättvisor som finns i världen, att det finns många människor som är hungriga. Det finns många människor som inte har tillräckligt med vatten för dagen. Vatten är en av de största konfliktområdena i en väldigt nära framtid redan idag, och brist på bränsle. De här grundförutsättningarna som utan vilka det är väldigt svårt att leva något som är drägligt. Så jag tänker mig att vi kommer att lösa de här utmaningarna ganska snart. Det finns jättemycket forskning på området, och jag vill tro att vi kommer att ersätta fossila bränslen med någonting som är klimatsmartare och som är hållbarare och som faktiskt som är billigt och som inte blir ett monopol på samma sätt som oljan. Jag tror oljan har varit orsaken till hemskt många av de krig som har förts och som förs och som kommer att föras. Därför att den innebär pengar och makt och möjligheter att styra och påverka. Den som har oljan har också makten i dagens samhälle. Tar du bort det så försvinner en stor del. Och sen så tror jag att det där är bara början. Alltså det är sen som jobbet faktiskt måste sätta igång. Vad är det för någonting vi vill ha om vi inte längre ska strida om alla resurser? Om det inte är det som vi bygger våra samhällen på, bygger våra militärmakter på, bygger våra allianser på och bygger våra fiender på. Och där tror jag, precis som Jonas, som jag tror, om jag har förstått det, där tror jag vi behöver filosofin mer än någonsin. Och där tror jag också på vad du sa om att känna till sin historia, att förstå varifrån vi kommer, för att begripa vad vi skulle kunna uppnå om vi inte alltid var begränsade av allting. Så att, jag vet inte, jag vill inte påstå att vi alla säger samma saker, men lite åt liknande
ska
håll.
Vi rösta? Hur många tror på en god framtid, en utopi där alla lever i lycka och lammet och lejonet betar sida vid sida? Och hur många tror på en dystopi, det vill säga
katastrof?
Alltså i framtiden?
I framtiden.
Ja. Hur långt tänker du?
Ja, det är också en intressant fråga. Vad är framtiden? 100 år. 100 år.
100 år.
När börjar framtiden?
Ja, på riktigt. Bästa frågan idag. Hur många för?
Jag tror på framtiden, ja. Annars ska jag ta livet av. Jag tror på framtiden.
Ja. Jag tycker att alternativen är lite för, de är lite för grova för att jag ska kunna lägga in en röst.
Okay.
Jag skulle säga att om man ska luta åt något håll så skulle jag luta åt utopin, men jag skulle inte säga att det behöver vara då den här, ska vi säga, drömmen, för det kan oftast resultera i en verklighetsflykt för det som är så långt borta från det vi känner idag. Men jag tror att utopier är väldigt viktiga, för att utan utopier så kan hoppet försvinna väldigt lätt. Så jag tror att hoppet är viktigt i utopierna, och dystopierna är ofta relaterat till en viss form av uppgivenhet, så jag tror att det inte kommer att leda någon vart. Så därför skulle jag då rösta mot den här utopin, men jag skulle inte vilja formulera den i sådana termer att vi har en paradis till vara, tror
nej,
jag
men
inte.
Hoppet.
Ja. Ett hopp, ja.
Ja, jag skulle säga att det är vision i positiv mening, att man har något mål man vill sikta, och det kan vara positivt att inte enbart utopi. Den har ju lite så här en konnotation att det är någonting overkligt sen ändå. Men att mig personligen har ju jobbat NGO på olika organisationer, kvinnornas och flickornas framtid, därför att jag har upplevt faktiskt att jag hör till den 51% minoritet i världen, och det är före det är balanserat och demokratiskt, så det är jobbigt att få världen att bli bättre. Men att det är min personliga, inte professionella utan personliga tanke, att mina döttrar och barnbarn och alla de skulle ha det bättre.
Men jag skulle säga att det är viktigt att våra visioner för framtiden börjar i den vardag som vi lever i. Och att därför kan det vara på det sättet mer fördunklande att ha en sorts paradistillvaro som vi sträcker oss till, för att det blir så oklart hur den har att göra med den vardag vi lever i idag. Så att vi blir också på något sätt handlingsförlamade, för att vi ser inte hur vi ska kunna förändra det vi lever i idag till det där. Så att jag tror att
därför är det viktigt. Vision kan ju vara verkligt mål, och så har du forecasting, så gör du step, hur du ska kunna nå det där. Att det är ju val sen.
För att det är väl ganska klart, vad jag nu har hört av samtalet här, att framtiden är ingenting som blir av sig själv. Det är ingenting som någon annan gör. Det är ingenting som någon annan bestämmer om helt och hållet. För vi börjar med att säga att alla kan påverka. Sen om man kan påverka mycket eller lite, stort eller smått, det är en annan fråga.
Men alla kan inte påverka.
Alla runt det här bordet kan påverka. Och det är vårt ansvar att påverka. Det är vårt ansvar att se till att det blir en sån framtid som vi vill ha. Och om vi vill tro på demokrati och det öppna samtalet, så är det vårt ansvar att delta i det också. Inte bara att säga att jo, det är viktigt, men faktiskt göra det. Att faktiskt gå ut i det. Och den biten kan alla i Finland idag göra. Så att du kan delta i diskussionen. Du kan prata om vad du vill uppnå. Eller att slänga brandbomber eller något annat idiotiskt. Eller kasta sten. Eller whatever. Som inte leder någonstans. Sen att inte alla har samma förutsättningar att påverka. Därför att vissa har inga pengar. Vissa har ingen mat. Vissa har inga whatever i Finland.
Rösträtt.
Eller rösträtt. Mm. Naturligtvis är det så. Men att bygga från det positiva, det är svårt. Du pratar om kärlek. Och det är någonting av det svåraste som finns. Att säga att man tror på människor, att man tror på kärlek. Därför att hat och hot är så starka emotioner. Det är så starka känslor. Det är så lätt att väcka dem. Det är så, du blir sedd som en tant i blomsterhatt om du pratar om kärlek. Med en gång.
Ser du blommorna här?
Ja. Och det finns för lite tantar med blomsterhattar som hörs och syns. Alltså det tycker jag är... Eller sån känsla kan jag ha. Om jag skulle få
välja, kan du tänka dig att ta på en blomsterhatt?
Ja, no, blomsterhattar är ju fina nu. Det är ju...
Men.
Men. Ja, det är just det vinter. Och man hoppas ju att det inte blir en sån här evig vinter, att blomsterhattarna kommer aldrig tillbaka. Men tycker alla ska ha en blomsterhatt i skåpet i alla fall. Att det är någonting som behövs.
Man kommer ut ur det där skåpet sen när man är medelålders.
Ja. Ja, no jo. Men ja. Ja, alla ska ha en blomsterhatt i skåpet i alla fall. Jag tycker att det är ytterst få just i Finland som vågar gå med blomsterhattarna på huvudet, eftersom just i Finland så jag tycker liksom det handlar ganska mycket om det där att okej, att hysch, att vi liksom, det är så där att man håller tyst om man låter de här stora människorna sköta sakerna undan. Och så blir man själv lite där tyst. Men sen ändå när beslut görs så blir du besviken på det, och sen händer det igen dåliga saker. Blomsterhatten är ändå jätteviktig. Den är.
Och till och med foliehatten.
Ja, ja.
Men alltså, pratar ni med folk runt omkring, med era vänner eller i jobbet eller på skolan om framtiden? Är det ett samtalsämne?
Ja, alltså det är kanske det enda jag talar om, nästan. Ja, för det är liksom, det var också lustigt att märka sen att hur just samtalsämnena byter när man blir äldre. Att det är egentligen, för det är jätteintressant att tala om det, att man märker här att man förs ju helt i konstiga världar här när man börjar fundera på vad som händer och vad som inte händer. Och jag tycker att det är jätteviktigt att man talar om det, och också inte bara med kompisar utan också hemma, och inte bara det där att mamma och pappa säger att nå, att vad vill du med framtiden, utan att man just diskuterar det på en djupare nivå, just att när kommer den och vad kan du göra för den.
Det vill säga just det att det finns många framtider.
Mm.
Där.
Ja.
Är du yrkesskadad? Talar du om framtiden vid kaffebordet på jobbet?
Ja, vi talar nog om det. Tycker tycker att det är yrkesskada. Vi har mycket att berätta åt andra som inte känner till det här området. Att vi flesta har läst historia i skolan och ser en point i att man känner sin bakgrund. Men att de flesta av oss kommer att leva i framtider eller var sin framtid. Och hur mycket vi förbereder oss till det. Att en del av den här diskussionen har också tagit det upp och personligen tycker jag att det är jätteviktigt att alla borde ju planera och tänka och fundera ut det här och metoder finns. Det finns på individnivå, det finns på liksom statsnivå, planering här och där och fundera olika saker. Att skaffa mer information och komma med i gänget som funderar på framtiden.
Alltså det här, jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst.
Ja, vi behöver inte sluta. Det är inte att vi kan fortsätta. Det är helt okej.
Du har lyssnat på Livlinan. En podcast som Svenska Yle gör i samarbete med Bildningsalliansen och som nyåret till ära också sänds i radio. De som hördes här var Pia Abrahamsson, Johani Larianko, filosofen Jonas Alskog, framtidsforskaren Lena-Maja Laurén och högstadieeleverna Ida Nikkanen och Are Kiviranta. Mera livlinor hittar du på arenan och på iTunes.